This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Efter att Blåvitt precis undvek kval i Allsvenskan 2023 gör klubben ännu en nystart, även om det blivit mest förluster under försäsongen. Ola Larsson är central i rollen som ny teknisk direktör och målet är att lyfta Blåvitt rejält. När jag träffade Larsson för en poddintervju våren 2023 talar han om synen på klubbens problem. Om vad som fick honom att tacka ja till jobbet, om det stora arbetet som krävs, om lärdomarna han kan ta med sig från Hammarby och om vad Göteborgs nya storlag Häcken gjort rätt. Dessutom berättade Ola Larsson om tiden som allsvensk spelare i Trelleborg, om skräckskadan som fick honom att bli ungdomstränare, om jobbet med talanger i Brommapojkarna, om nyckeln till Hammarbys sportsliga kliv, om hur den klara flytten till en klubb på Cypern uteblev. Om att hantera en mer publik roll i Blåvitt.
Det är ingen rolig start IFK Göteborg har haft i Allsvenskan. Nu har klubben gjort klart med en ny teknisk direktör som kommer leda det dagliga arbetet av herrlagets sportsliga verksamhet. Det handlar om Ola Larsson som bland annat spelat allsvensk fotboll med Trelleborg tidigare. Och fram till förra våren så var han teknisk direktör i Hammarby.
Det är nu ett tag sedan Blåvitt utmanar i toppen av allsvenskan och efter en tredjedel av säsongen 2023 ligger man en bit ner i tabellen. Sedan en månad tillbaka har Ola Larsson fått en nyckelroll för att försöka vända trenden för den gamla storklubben. I podden berättar Blåvitts nya tekniska direktör om hur han ska försöka utnyttja sina lärdomar från tiden i Hammarby för att försöka få Blåvitt på rätt köl igen.
Det finns väldigt mycket likheter och det ska bli enormt kul att se, du vet. På vilket sätt kan jag använda erfarenheter från Hammarby i Göteborg? Men jag tror också liksom att IFK Göteborg är också en annan klubb så att säga och man behöver liksom på något sätt utgå från deras problematik också så att det är ju enormt viktigt. Jag kan inte bara hela tiden bara titta tillbaka liksom.
Och vi talar om Blåvitts utmaningar och vad rollen som teknisk direktör innebär. Där Larsson också ger en del besked kring hur han ser på sommarens transferfönster och på tränarfrågan.
Vi har kommit långt i processen så får vi se liksom när vi tar beslut kring det här. Men att vi har kommit långt i processen, det stämmer ju helt klart.
Vi pratar även om andra delar av Ola Larssons karriär. Bland annat när han i princip var klar för en cypriotisk storklubb som sportchef för ett år sedan. Men där allt till slut rann ut i sanden efter några kaotiska veckor.
De har en ägare som sitter på Manhattan som flyger in dit ner. Han pumpar in en massa pengar i den här klubben varje år och... Han försvinner ju en dag, så ställer han in mötet för att han ska åka iväg och köpa en våning i Larnaca, eller vad det var för någonting han skulle köpa. 600 kvadratmeter penthouse. Så han hann inte prata med mig, men sen kom han tillbaka sen på kväll. Men jag upplevde att det var väldigt bra möten även där nere, och alla säger liksom att ah, men nu kör vi. Men det är ett problem. Vi har lite ägarproblematik här.
Podden är som vanligt mycket mer än så här. Vi pratar om relationen till statsrivalen i Häcken och vad som gjort att de lyckats. Vi talar om den egna spelarkarriären där en skräckskada på Vångavallen blev vägen till att börja jobba som ungdomsledare. Och så talar vi om varför han medvetet höll en lägre profil i Hammarby, om vad svenska klubbar kan lära av danska kring att gå sin egen väg och inte göra som alla andra. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta.
Ålder?
45.
Bor?
Ja, jag bor kvar i Stockholm men jag ska flytta ner till Göteborg här nu.
Familj?
Ja, en fru och 3 stycken tjejer.
Utbildning?
Ja, 6 år på universitetet.
Lön?
Ja, tillräcklig.
Vad kör du?
Jag har en person, men jag vet inte vad som kommer hända nu faktiskt. Hoppas få någonting nytt när jag kommer ner.
Vad läser du?
Just nu ingenting faktiskt.
Vad tittar du på?
Ja, jag försöker, när jag tittar på tv så försöker jag titta på tv-program som jag inte behöver anstränga mig så mycket. Så att jag vill inte bli meddragen i någon typ av handling. Jag vill inte att det ska vara så mycket tankeverksamhet. Så typ Real Housewives of Beverly Hills eller New York, det är toppen. För då får man liksom, du kan titta på saker och ting utan att behöva tänka någonting.
Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar på väldigt mycket poddar.
Vad spelar du på?
Spelar alltså tv-spel? Nej, det håller jag mig borta ifrån. Alltså, det kan jag inte göra.
Spel kan ju vara instrument, det kan vara på hästar.
Ja, nej, jag kan inte. Jag håller mig borta från allt sånt där. Så fort jag liksom börjar med något sånt där så blir jag bara fast, så att jag håller mig borta.
Vad klassar du som din främsta merit inom fotbollen?
Jag tycker att min största merit, det är att jag kan det här jobbet från grunden, så att jag har gjort saker och ting från början. Jag har gått på golvet väldigt länge och lärt mig jobbet från grunden. Så det är min största merit.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag har inget favoritlag, bortsett från det laget som jag jobbar i idag, såklart. IFK Göteborg. Det skulle vara konstigt att säga någonting annat. Men fotboll för mig har liksom... Alltså fotbollen i sig är min passion. Så att jag har liksom aldrig haft något sånt där lag som jag har hållit nära hjärtat på det sättet, så att de som jag jobbar på självklart håller jag upp på liksom.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Ja, men det är Diego Maradona.
Du har ju en spelarkarriär, nådde ju Allsvenskan. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Om du har bytt till dig?
Jag har inte spelat något lag där man får byta några tröjor, det kan jag säga. Alltså den typen av budget har inte vi haft.
Vad klassar du som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Jag har ju en upplevelse som var, vi var nere i klubblags-VM för 15-åringar i Hongkong 2005. Det var en fantastisk upplevelse.
Var det med BP? Eller?
Ja, exakt. Ja, så det var BP's 90. Egentligen när man tänker tillbaka på det så är det ju enormt vilken upplevelse att åka ner dit och möta de bästa 15-åringarna från resten av världen. Så vi var där i, tror jag, 10 eller 12 dagar.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag förstår inte hans regeln överhuvudtaget, så att den skulle jag nog, jag kanske bara behöver förstå den, det kanske är mer det, jag kanske bara ska förstå hans regeln.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad är du bäst på i skolan?
Jag har varit egentligen barnsligt förtjust i samhällsfrågor men också religion, så att fördjupa mig i olika typer av religioner och tro, det har varit enormt kul.
När var du riktigt lycklig senast?
Alltså, jag brukar ofta säga det liksom att om jag har ett privatliv där det är hyfsat tryggt, där jag inte behöver liksom gå upp och ner i massa dalar, och då kan jag ha ett arbetsliv där det är liksom upp och ner, då är jag lycklig och då är jag nog konstant på en bra plats, ska jag säga.
Om du tvingas byta jobb, vad gör du då?
Ja, men då blir jag lärare.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag kan överdriva ibland för att förbättra en historia. Det är ju en sanning jag tycker man kan ta med sig. Liksom att så länge man överdriver för att historien blir bättre, så är det alltid okej att överdriva lite.
Vilken är din favoritsvordom?
Ja, jag har inget sånt där som jag brukar liksom... Nej, jag har inget speciellt faktiskt.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Grymt säger alldeles för mycket. Ja, det säger nog alldeles för mycket.
Du är ny i IFK Göteborg, även fall du inte flyttat ner till Göteborg än så länge, ny teknisk direktör. Hur är känslan av att tillträda ett sånt jobb i en sådan klassisk klubb?
Ja, men det är självklart enormt. Enormt roligt att komma ner dit och träffa på liksom, organisationen och laget, spelarna, ledarna. Komma till arenan, uppleva spänningen och känslan kring Gamla Ullevi. Sen är jag ju uppväxt med den här klubben. Folk som är lika gamla som mig har ju följt deras framgångar genom åren. Så att det här är ju en del av min uppväxt. Och att träffa då Håkan Mild till exempel. Och bli rundvandrad av honom på Kamratgården. Bara det var ju liksom en upplevelse i sig, skulle jag säga.
Hur lång har processen varit innan det landade i att de skickade ut ett pressmeddelande att du var klar som ny teknisk direktör?
Nej, jag tyckte att det var en ganska snabb process, men en ganska intensiv process. Och Håkan hörde väl av sig någon gång här under våren. Första gången som jag träffade honom så kom jag ner. Han hämtade upp mig på centralstationen, åkte hans bil ut till en möteslokal. Så satt vi där exakt, mitt tåg gick tillbaka 18.30, han hämtade mig 9.30. Jag fick springa till tåget. Så vi satt och pratade oavbrutet en hel dag. Det var kul alltså.
Vad var det viktigaste du ville ha svar på?
Jag tycker att i den här rollen så är liksom ansvarsuppgifterna väldigt viktiga, för att det kan bli väldigt brett och väldigt stort.
Alltså definiera ansvarsområden.
Ja, liksom att se till att jag vet vad jag ska göra. Och för att, du vet att, och sen också vad innebär det att bygga en klubb på lång sikt? Hur ska vi tänka? Vad står IFK Göteborg för? Hur mycket frihet kommer jag få i den här rollen? Alltså den här typen av frågor tyckte jag var väldigt viktigt när jag kom ner.
Vad hade de för frågor till dig? Eller Håkan då?
Nej, men ganska mycket. Alltså väldigt mycket skulle jag säga. De handlar väl mer om hur jag ser på IFK Göteborg. Hur jag ser på framtiden, hur jag ser på truppen. Jag hade ju, alltså till mötet så... Jag ville inte att det skulle bli en vanlig intervju. Alltså första mötet. Så jag hade bett om att vi inte skulle ha en vanlig intervju. Jag ville hellre liksom... på något sätt visa ett arbetsprov. Så att jag hade förberett en analys av hela verksamheten. Sen hade jag presenterat, så hade jag också förberett en så här generell allmän lösning till den här typen av problem. Det var därför dagen tog sån tid också, skulle jag säga. Så det var ingen intervju, utan jag upplevde mer att det var en diskussion kring, alltså första dagen, liksom hur skulle man kunna göra?
Du har redan då när du åker och träffar Håkan Mild i Göteborg, så har du redan en tydlig bild. Så här kan man göra utifrån IFK Göteborgs läge just nu.
Utan mera liksom att visa på att okej, om jag hade jobbat i den här föreningen, då hade vi gjort så här. Alltså då hade jag arbetat på det här sättet. Sen hade vi diskuterat om resultatet av analysen. Men ungefär så här hade det funkat.
För de som inte känner till dig, du har ju spelat i både BP och Trelleborg och sen varit i BP:s akademi och i Hammarby som teknisk direktör och konsult. Samtidigt också jobbat med något företag med träningsupplägg, eller?
Ja, Vad är det ni har gjort i det företaget?
Ja, men Supersports är ett bolag som har dels ett fotbollscenter för ungdomar då ute i Danderyd. 2000 kvadratmeter fotboll med teknisk utrustning för utvärdering av prestation. Men också liksom, ja, ytor för att träna fotboll på. Det saknas ytor för fotboll i Stockholm. Sen har vi också ett gäng digitala verktyg för ungdomstränare i fotboll som heter Supercoach då, som är ett digitalt verktyg för att styra ungdomstränare i fotboll så att man vet vad man ska göra helt enkelt när man ska träna ungdomar.
Hur blir det nu när du tillträder till IFK Göteborg? Släpper du allt annat?
Ja, så att jag har ju kvar min styrelseplats i det bolaget, för jag är ändå grundare och ägare av det bolaget liksom. Så jag behåller min styrelseplats där och har liksom, ja, det som jag kommer fortsätta med där.
Sen du började så har du ju pendlat fram och tillbaka och ska flytta ner. Hur blir det att liksom gå in i verksamheten på heltid och vara bo och verka i Göteborg?
Nej, alltså jag kan liksom inte vänta på att börja. Jag ser verkligen fram emot det. Och de dagar som jag har varit nere i Göteborg nu när familjen har varit hemma har det blivit väldigt intensivt. Och det tycker jag är helt okej. Alltså. Så det har varit långa dagar. Det har varit liksom från 8 till 11:30 skulle jag säga. Alla dagar när jag är där nere. Så kommer inte håll funka över tid sen, men jag tror att det kommer vara väldigt intensivt och kul.
När denna podden kommer ut så är det ju samma kväll, är det derby mot Häcken. Finns ju någon slags symbolik i det här liksom lillebror från Hisingen som gjort det väldigt bra, som kört om IFK Göteborg, storebror. Hur är det för dig med en sån match? Och jag gissar med tanke på ditt leende att du också ser symboliken.
Nej, det gör jag inte, för att jag har liksom ingen relation till Häcken på det sättet. Så att jag tycker liksom inte att det är något speciellt på det sättet. Däremot så, ja, det måste jag säga, det är vad det är så att säga. Däremot så vet jag att de har ett gäng duktiga ledare i den där föreningen som jag träffat tidigare i min karriär. Så att jag har ju stor respekt för det de har gjort liksom.
Men jag gissar att om man tillträder ett jobb i en klubb som IFK Göteborg, så även för att du inte personligen har någon relation till IBK Häcken, så måste du ju förstå för supportrar och för spelare och liksom symboliken i att Häcken vann SM-guld på Gamla Ullevi. Så sent som i höstas.
Nej, men självklart fattar jag det. Men jag tror liksom i allt jobb, om vi hela tiden bara tittar upp och är oroliga och ängsliga över vad andra människor håller på med, då det liksom, det är inte så intressant. Det viktiga är ju vad vi gör. Och jag tror att IFK Göteborg står inför en tid där vi verkligen måste rikta blickarna inåt och göra ett hårt jobb för att se till att vi gör det som vi kan bra på bästa sätt. Och att springa runt och vara orolig vad andra gör, det tror jag är fel tankesätt faktiskt.
Du som ändå jobbat liksom i både Hammarby och BP och liksom lite också i framkant, hur kan vi utveckla svensk fotboll? Vad är det du tycker man har gjort i Häcken med det är det ledare som du känner till?
Alltså Häcken har haft ett väldigt långsiktigt arbete. Man är lite som en, vad ska man säga, inlandsisen så där. Den glider sakta men säkert framåt liksom så. Men jag tänker liksom att, och du har ett gäng personer där som har varit där väldigt länge och gjort ett bra jobb, bland annat på akademin med Thomas Andersson där som jag känner väl, som har varit med egentligen från början och fått det där att bli ett väldigt bra projekt. Jag är ju imponerad av de personerna som är under Högmo där, som gör jobbet lite under honom. Jag tycker
Martin Foyston och så, som jag tror du känner.
Ja,
och så.
Han är väldigt duktig. Och sen en fystränare där som jag tycker är väldigt bra. Så att jag tror att man har fått ihop det där ledarteamet också. Man har byggt det på ett bra sätt. Man har utgått från varje persons kvaliteter och sen har man sett till att man får göra det helt enkelt som man är bra på.
Du är ju anställd som teknisk direktör. Vad ligger i ditt uppdrag i IFK Göteborg?
Alltså orsaken till att man i IFK Göteborg har valt att kalla det för teknisk direktör och inte sportchef, det är ju för att man vill betona den här långsiktigheten i projektet, så att man inte ska gå in och göra någonting på kort sikt bara, utan se till att bygga sporten över tid. Så att i arbetet så ligger ju då att jag är ledarnas närmsta chef, jag är spelarnas närmsta chef. Jag är ansvarig för att sätta ut riktningen för sporten, hur vi ska spela, hur vi ska träna, den här typen av grejer. Sen när det gäller rekrytering och hur vi ska sätta ihop truppen, så är vi ett gäng av personer som jobbar tillsammans.
Det blev fortfarande det här sportrådet.
Ja, där är jag en del av det sportrådet. Det tycker jag är bra, för att det är ett enormt jobb, alltså det är ett jobb i sig att hantera agenter, hantera den typen av frågor. Så jag tycker att det bygget är bra, och det var också det som tilltalade mig när vi satt ner hos Håkan där i början, att jag tror inte, i alla fall där jag är i min karriär nu, att jag ska ha ansvar för hela det. Utan jag tror att bygget som det ser ut nu passar mig faktiskt ganska bra.
Vem är din chef?
Håkan är min chef.
Och sen har du då, så du blir lite som en sportchef fast med en annan, lite annan titel och inte så inriktad på agenter och liknande.
Nej men exakt, och jag tänker också lite så att svensk fotboll liksom behöver fundera lite nytt kring de här sakerna. Sportchef är ju ett enormt stort jobb och när man säger sportchef då förstår alla vad det innebär. Jag tror liksom att det skulle vara härligt att folk börjar förstå vad man gör när man är teknisk direktör, och istället för att fokusera så mycket på titeln, du vet, vi har ju klubbdirektör, ingen tycker att det är konstigt, verkställande direktör, inget konstigt med det, teknisk direktör, då är det så här, vad innebär det här? Det är någonting nytt, det klarar vi inte av. Men att bygga långsiktigt i förening och våga jobba med processer och utvärdera och sånt där, det måste vi göra för att kunna göra någonting bra här.
Om man då tittar på, du hade ju exakt samma titel i Hammarby, ja. Även fall lite underskydd. Men då jobbar du ju ihop med en sportchef, Jesper Jansson. Här är det ju inte så. Alltså, det är ju därför man undrar, jag är inte skeptisk till titeln, jag är mer nyfiken.
Nej, men det är bra att du är nyfiken. Alltså, jag tror också liksom att för mig då att jobba med Jeppe, så vi är ju enormt olika som människor. Men vi synkar i grundläggande värderingar. Jag lärde mig väldigt mycket av att jobba med honom. Han hade ju alltid det sista avgörande gällande egentligen alla frågor. Medan jag liksom kunde, vad ska man säga, rådgöra och hjälpa till att peka ut en riktning och se till att vi följde samma väg framåt. Och jag är enormt stolt över den tiden som vi hade tillsammans i Hammarby. Det var inte bara jag och Jeppe. Alltså, vi hade ju Hjelmberg och vi hade ju en vd där.
Ja, scouten Micke Hjelmberg och så att ni var många.
Ja, det var många som var väldigt bra tycker jag under det. Men det är ju egentligen, skulle jag säga, kanske de mest framgångsrika åren i Hammarbys, om inte historia så näst intill. Alltså.
Om man ser just nyligen så var ju Ola Andersson, sportchef i Sirius, sjukskriven. Manuel Lindberg, sjukskriven som VD i AIK. Det är ju slitsamma jobb. Jesper Jansson lämnar sitt uppdrag. Hur får man gård att ha sådana jobb på lång tid? Eller är det begränsat till några år?
Alltså jag tror att ditt jobb är nog ganska utsatt och pressat också. Det är därför jag menar på att det är dags att se över de här rollerna. Och vi kan alltså inte jobba på samma sätt som vi gjort tidigare. Det behövs vara en grupp av människor som stöttar varandra hela tiden med de här frågorna och personer som litar på varandra. Jag tror inte på den här modellen att det är en stark man eller kvinna som står längst fram. Jag gör inte det, utan vi behöver göra det tillsammans.
Om man tittar på Hammarby, hur kom det sig att du lämnade Hammarby? Du var ju kvar lite som konsult, men just att ni var framgångsrika.
Ja, nej, men det var ju flera grejer. Dels så tänkte jag väl liksom att nu har jag varit här. Jag hade ju varit ett år på akademin innan och sen så 5 år kring A-laget. Jag tyckte kanske att det räckte. Sen så var det såna här enkla grejer som att vi hade flyttat till norra sidan av Stockholm. Och det blev liksom på en fredag eftermiddag när du ska åka hem från Årsta, så visste du aldrig om det tog en halvtimme hem eller en och en halvtimme. Och det var såna där små saker, du vet, i vardagen som gjorde att och sen kände jag kanske att jag behöver en tid i mitt liv där jag funderar över vad jag är på väg någonstans. Så jag kände att jag behövde liksom reflektera lite så här, okej, vad ska jag göra? Och vad har jag för kvaliteter som kan tillföra någonting? Därför så tog jag det beslutet. Jag tyckte det kändes jäkligt skönt, måste jag säga.
Varför var det skönt?
Nej, men just det här att tänk dig själv att faktiskt få lite tid att sitta ner och fundera över livet och så här, vad är det som gör, vad är jag bra på? Vilka grejer ska jag vara stolt över i mitt verk, så att säga? Och hur ska jag ta det vidare till nästa nivå? Liksom? Det var det jag funderade över, och det jag kände under hela den här perioden, det var att jag måste tillbaka till elitfotboll. Alltså jag måste tillbaka till elitfotboll. Jag klarar inte av att vara borta från det, alltså.
Vad hände med Cypern om Omonia Nicosia? Sades du till och med att du var klar i Aftonbladet och vi på Fotbollskanalen hade uppgifter om att det var väldigt nära. Vad gick snett?
Nej, det var ingenting som, alltså, Det där var ju, om vi ska prata om långa processer, så det var en riktigt lång process. Så att jag tror att den började, måste ha börjat i slutet av november eller någonting sånt där, början av december. Det var väldigt mycket intervjuer. Och jag vet att man har en bild av Cypern att det är oproffsigt, och jag tror kanske att den här historien kommer sluta just där. Men den, jag fick en annorlunda bild av att, du vet, att det var väldigt strukturerade intervjuer. Och det var väldigt mycket folk som skulle vara med och lyssna. Och det var flera intervjuer och det bara blev mer och mer och mer. Och sen helt plötsligt så sa de att men nu är det klart. Så fick jag ett avtal uppskickat, och det var ju ett pre-contract, så det är inget riktigt avtal så. Jag skriver ju under det. Vi kom överens, löneförhandlar och allting. Men sen ska jag åka ner då, träffa dem, skriva under det riktiga avtalet. Så jag är nere i 4 dagar och träffar alla. De har en ägare som sitter på Manhattan som flyger in dit ner. Han pumpar in en massa pengar i den här klubben varje år. Och han försvinner ju en dag, så ställer han in mötet för att han ska åka iväg och köpa en våning i Larnaca, eller vad det var för någonting han skulle köpa. 600 kvadratmeter penthouse. Så han hann inte prata med mig. Men sen kommer han tillbaka senare på kväll. Men jag upplevde att det var väldigt bra möten även där nere. Och alla säger liksom att men nu kör vi. Men det är ett problem. Vi har lite ägarproblematik här. Den här ägaren då, som trycker in pengar, ville ha lite mer ägande i klubben. Så de var tvungna att lösa den frågan först. Och sen hade vi liksom kontakt en gång varannan vecka, en gång i veckan så där under en längre tid. Och så till slut känner man så här, nej, jag måste gå vidare liksom.
Ja, så det är bara en utsand. Ja.
Eller så här, de tror kanske fortfarande aktuellt. Det är inte aktuellt från min sida i alla fall.
Nej. Hur många andra förfrågningar har du haft?
Nej, alltså jag är inte heller så där att man ska säga så här att jag, det är nog väldigt få ställen som jag kan tänka mig att jobba på. Och det handlar inte att jag är vad ska man säga? Nej, men det handlar mer om att jag vill komma till ett ställe där jag blir utmanad. Och jag vill hamna på ett ställe där jag inte kan se något slut för utvecklingen. Att det, du vet, börjar snurra i rätt riktning, då kan det bara spinna iväg och bli hur bra som helst. Och när då IFK Göteborg hörde av sig så kände jag det direkt, att om vi får ordning på det här och det börjar snurra i rätt riktning, då finns det liksom ingen broms. Och det tycker jag om.
Ta oss tillbaka till din spelarkarriär. Vad är det som gör att du fastnar för fotboll från början?
Jag tycker om att tävla. Jag tycker om att göra mitt bästa. Jag tror på det här, du vet, att om du investerar mycket tid så får du någonting tillbaka på det. Nej, jag tyckte det var väldigt kul. Bara, nu var det bara det.
Du tar de första kliven i Brommapojkarna.
Ja, jag börjar ju egentligen i Jenny BK i Västervik. Så att jag är ju född i Småland. Flyttar upp till Stockholm, hamnar i en kvartersklubb som heter Kärrtorps bollklubb. Och sen så blev jag då rekryterad till Brommapojkarna när jag var 12. Och började åka då en och en halv timme enkel, du vet, 4-5 gånger i veckan från Skarpnäcksfältet till Grimsta. Så att jag brukar säga att jag är uppväxt på tunnelbanan.
Är det, apropå BP, som emellanåt är omdiskuterad, var det ett bra val?
Ja, alltså utifrån, alltså så här, jag tycker många gånger i den här frågan att man behöver utgå ifrån vad barnen tycker är roligast eller vad ungdomarna vill. Jag ville ingenting annat än att bra på fotboll. Och det är klart att på vägen ut till Grimsta så åkte jag förbi Söderstadion. Men den verksamheten lockade inte mig då. Den var inte tillräckligt bra. Nu, kanske om jag hade varit liksom ung spelare, 12 år gammal, då hade jag nog antagligen inte åkt förbi Söderstadion. För att Hammarby har en tillräckligt bra verksamhet på ungdomssidan nu. Så att den utmanar mig, förstår du? Den hade utmanat mig. Men då fanns det ingenting annat. Jag skulle bli fotbollsspelare. Då var det här var vägen framåt.
Vilken position spelar du på?
Alltså, jag kom ju dit som innermittfältare. Och sen så blev jag mittback sen.
Och hur långt upp tar du dig med BP?
Vi spelar ju upp, jag kom upp i BP:s A-lag, spelar några säsonger där. Jag hade alltid problem med skador liksom så. Jag förstod inte skillnaden mellan liksom kraft å ena sidan och volym. Så att jag tänkte så här, titta på mina lår, så tänkte jag så här, de här är tillräckligt stora, de är tillräckligt starka. Men volym har liksom ingenting med styrka att göra, så att jag borde kanske ha styrketränat lite mera den typen av grejer då. Men uppe i VPS-A-lag och sen vidare till Trelleborg då. På den tiden, Så här, det här är ju en självbevarelsedrift kanske, men på den tiden så var det så att Stockholmsklubbarna rekryterade inte Stockholmsspelare, utan man tittade hellre utanför Stockholm. Så Djurgården till exempel, de åkte inte ut i Grimsta och tog hela ungdomssidan, utan de tittade hellre i Umeå eller någon annanstans. Va? Så då blev det Trelleborg. Och jag tyckte själv att det var en rolig utmaning, måste jag säga. Flytta från Stockholm och göra någonting nytt. Skitkul.
Och du gör 35 matcher i Allsvenskan, om jag inte har fel för mig. Jag spelar även i Superettan, för ni trillar ur i tidigt 2000-talet. Hur var Trelleborg då?
Alltså det var en underbar upplevelse för mig att komma till en sån klubb som stod för helt andra värderingar än vad jag är van vid.
Vad skilde sig?
Det är så mycket som skiljer sig. Alltså det var enormt mycket som skilde sig. Jag flyttade ju från Trelleborg ganska tidigt, alltså staden, till Malmö. För det tyckte jag... Alltså du får skilja på Trelleborg som förening och Trelleborg som stad där. För mig blev Trelleborg som stad lite för litet. Malmö däremot funkade alldeles utmärkt. Fotbollsmässigt så det var ett gäng härliga människor kring den där verksamheten. De har ju en lagledare, jag vet inte om du har träffat honom, som kallas för Lager.
Nej, det har jag inte.
Ja, och hans vanligaste ord var det är ju liksom hela tiden, vad man än sa så var det svaret. Och jag tyckte så mycket om det. Så jag vet inte varför jag tyckte så mycket om det. Så det är ju Trelleborg för mig, just det där uttrycket.
Jo, det har man hört en gång. Så att det fattar jag. Men vad var det som gjorde att det tog stopp? Var det skadorna? Jag läste något i Trelleborg, så alla andra någon höftskada och liknande.
Ja, och det var ju, alltså, vi spelade en träningsmatch mot FC Köpenhamn. Och då är det ju så här att på Vångavallen så de har ju väldigt långt gräs där nere. Och det är inte så att spelarna i Trelleborg vill att det ska vara långt. Utan det är ju så att jag kommer ihåg att Alf Westerberg, han ställde frågan till vaktmästaren där att du, kan du inte klippa ner gräset så vi kan lira lite boll här? Och då svarar vaktmästaren, och det här också sammanfattar Trelleborg som stad, svarar vaktmästaren så här: du, det är jag som bestämmer hur långt gräset ska vara här, och ni kan ju fan inte ens lira, så det är bara bra om gräset är långt. Det blev inte kort gräs till de där matcherna. Men i alla fall så jag fastnade i det där långa gräset i alla fall med knät, och hade bollen vid andra foten så att säga. Och så kom en motståndare och sparkade på bollen samtidigt som mitt ben, lårben, lossade från höften. Så hela lårbenet bara lossade ut från höften. Och sen så var det slut.
Karriären helt enkelt.
Ja.
Vad gjorde att du då sökte dig till fotbollen fortsatt?
Alltså det är egentligen, jag ligger ju där på gräset då och ser liksom att benet är helt, det ser inte naturligt ut så att säga, att låret är vid sidan av höften.
Ja, det låter äckligt då.
Ja, men det var fruktansvärt, men samtidigt så fick jag liksom till mig då att nej, men nu ska du bli ungdomstränare i fotboll. Nu ska du jobba med ungdomar. Så det beslutet tog jag på gräset där, faktiskt.
Och du flyttade tillbaka till Stockholm?
Ja, så jag ringde ju till Tommy Söderström då som i BP, och så det har ju liksom varit lite min trygghet sådär då med Brommapojkarna, eftersom jag kom dit som 12-åring. Så jag ringde honom och då så satt han ju in mig där i Pojkar 89. Och så träffade jag laget, och så det var första, jag kommer ihåg när jag kom in på Grimsta där, så träffade jag Stefan Billborn där också. Så vi hade det där laget ihop. Och sen lurade ju Stefan mig och Tommy också, lurade mig på läktaren liksom att nej, fasen vad vi körde under några år där. Alltså hur mycket lag, alltså jag var där ute hela tiden.
Hur lurande är att du jobbade mycket helt enkelt?
Alltså, förlåt, det var ju jag själv som liksom måste säga passionerat bara. Jag älskade miljön kring det där. För att första träningen vi var på med 89, vi var ute i Systembolaget, hade någon sån här lokaler ute i Liljeholmen där de hade byggt om till inomhushallar. Så var vi där första träningen, så kommer jag ihåg Albin Ekdal var med där och några andra, Ninos Hanna som var enormt bra. Så tänkte jag efter träningspasset så här: nej, jag kan inte lära de här spelarna någonting. De är hur bra som helst, vad gör jag här? Liksom. Men sen så då bestämde jag mig att jag ska lära mig det här sättet att träna fotboll på från grunden. Så att allting som jag kunde sen tidigare liksom nästan kastade jag ut genom dörren, så började jag om. För det här var helt nytt för mig. Och det var också det som gjorde att jag liksom, så under så många år passionerat kunde liksom ta mig an det här.
Hur ser du på, jag menar, BP är ju omdiskuterat. Å ena sidan kan man ju bara lyfta fram de senaste året, vilket genomslag man fått i A-landslaget för herrar. samtidigt det dyker upp med jämna mellanrum lite kritik kring hur man gör. Hur ser du på det som var mitt inne i den fotbollsfabriken?
Nej, alltså jag tycker den här frågan är ganska trist. För mig så är ungdomsfotboll, det är ganska enkelt. Alltså innan vi har löst frågan om vad vi ska göra i olika åldrar, vad vi ska träna på tillsammans med vilken tränare, alltså vilken typ av tränare och vilken typ av ledarskap man har i olika åldrar, då tycker jag att det är ointressant att diskutera frågan om vilka som ska få vara med på träningen. Och alldeles för många hoppar för fort i den diskussionen. Utan att ha löst fråga 1 och fråga 2 hoppar man in på fråga 3 och så fastnar man där. Och där dör också svensk ungdomsfotboll.
Hur ska svensk fotboll göra för att få fram fler talanger?
Alltså, det är en enormt svår fråga. Och jag skulle hellre se liksom att, om jag ska vara ärlig, så vill jag helst gå in nu och titta lite först med IFK. Jag har ett tillräckligt stort liksom, jobb där att göra. Så kanske man kan få återkomma till den här frågan lite senare.
Just att du jobbade med akademin i BP och så, hur kommer det sig att du lämnade BP? För det verkar ju funnits en kärlek till det här jobbet, till det här uppdraget.
Ja, men alltså, jag blev akademichef i BP och sen så hade jag en uppgift där att kommersialisera BP-kunskap. Det var liksom från styrelsen. Vi hade ett gäng personer i styrelsen där som jag tyckte väldigt mycket om. Och sen så var det en av de styrelseledamoterna där som han tryckte på ganska hårt, om jag ska vara ärlig, liksom, med det här med att kommersialisera kompetens. Så började vi filma en massa övningar, så jag började liksom göra DVD-skivor, så sålde jag det på utbildningar, DVD-er. Så fick jag in lite pengar och sen så kunde jag göra lite fler DVD-skivor. Så sa han till slut att du, Ola, nu räcker det med de här DVD-skivorna. Vi gör det här på lite större skala. Vi köper loss den här kompetensen från BP, eller möjligheten till att göra det från BP, och så gör vi det ett bolag ihop. Det var orsaken till att jag slutade. Så att, jag tror det var 1 augusti 2014, då satt jag på ett fik i Hammarby Sjöstad liksom, utan att veta egentligen var jag var på väg någonstans. Då hade vi börjat.
Ja, och det är det du, där du är grund och sitter i styrelsen, ja. Som fortfarande, ja. Var det Helgesson och Krandum?
Ja, nej, utan det var en kille som heter Harald Mix.
Ja, okej, okay, ja, det har Mix, för de som inte, de kan googla hans riskkapitalsatsning och så, men det är med honom du har gjort det helt enkelt.
Ja, så att han har varit, jag har stor respekt för honom och jag kommer alltid vara tacksam över det som han har gjort för mig, så att ja.
Och vad, om man ser på det bolaget, vad finns det för uppsida där?
Nej, alltså uppsidan är ju, alltså det som jag alltid har fått göra där, det är att göra det som jag tycker är roligt. Och sen att det har resulterat i att vi har fått fram en digital produkt med liksom 10 000 tränare som använder den på veckobasis. Jag menar, det är ju underbart, med lite över 200 klubbar i Sverige som på daglig basis jobbar med våra verksamhet. Alltså det är ju toppen. Sånt är ju kul, men jag har varit så passionsdriven ända sedan jag var liten, och att då få möjligheten till att göra det här på daglig basis har liksom varit drivkraften då.
Om man tar det här akademi och A-lag, så är ju oftast svåra att ta det här steget. Jag har läst att du har i andra intervjuer pratat om att Gröndal och BP och i Hammarby var det väldigt tydligt med HTFF. Vi ser Malmö och Olympic och AIK startar ett lag. Många söker den här typen av lösningar. Vilken typ av lösning kommer ni söka i IFK Göteborg? För jag gissar att ni behöver det också.
Ja, nej, men vi behöver ju utvärdera hur vi ligger till i det här. Och en lösning skulle ju kunna vara då att ha en samarbetsklubb på det sättet som du beskriver. En annan skulle ju kunna vara att man har flera samarbetsklubbar där man lånar ut spelare till. En tredje är att vi liksom ligger kvar på det sättet som vi gör idag. Och vilken väg vi bestämmer oss för att ta, det får vi väl liksom bestämma tillsammans. Men det viktigaste är liksom att man hittar en väg där vi får fram fler spelare från vår ungdomssida som får möjligheten till att spela i vårt A-lag eller i andra A-lagsorganisationer runt omkring, alltså till elitfotbollen.
Hur viktigt var det här för Hammarby, om man säger det med HTFF?
Alltså det är ju ett enormt viktigt steg, och jag har inte den statistiken med mig nu, men alltså, du vet att alla parametrar gällande spelare till elitfotbollen från att vi gjorde det till från innan då, alltså det bara skjuter ju höjden. Och det gällde liksom antalet U21 landslagsspelare, det gällde antalet spelare till allsvenskan, det gällde allt. Alltså det var allt. Det bara, jag vet inte, fyrdubblade. Det var en enorm skillnad.
Hur såg du på kritiken man fick att man gick in och tog över Frej och på något sätt suddade ut den gamla klubben och plötsligt var det HTF?
Ja, nej, men vad var alternativet? Alltså för...
Ja, en del supportrar tycker att det är fel.
Jo, nej, jag bara tänkte, vad var alternativet för Frej, tänkte jag. Det fanns nog inget annat alternativ. Alltså jag tror att de hade två alternativ. Det ena var ju att gå i konkurs och det andra var att vi tog. Så det var, jag tyckte inte att det var något. Jag kan förstå liksom det här med kommersialiseringen och fotboll, att vi ska behålla världen. Jag förstår allt det där verkligen och har stor respekt för det. Men i det här fallet så hade det ju ingenting med det att göra, utan här var det liksom, ska klubben finnas kvar överhuvudtaget?
När du slutade som teknisk direktör och gick över mer till konsult, så lyfte Jesper Jansson och flera andra att du hade haft en stor del i den här Hammarby-perioden som, där man ändå tagit kliv, sålt mer spelare och vunnit cuptitel och liknande. Vad, när du ser tillbaka på de åren, vad var det viktigaste ni gjorde?
Jag tycker att, som jag sa förut, att det viktigaste vi gjorde var ett gäng personer som bestämde oss från början att hålla ihop, att inte, att det skulle vara tyst liksom i våra diskussioner, skulle vara tyst utåt, det skulle vara framåtlutade diskussioner där inne, och vi skulle ha en hög framtidstro. Och just det här att diskutera så mycket som vi gjorde, vi träffades mycket, vi pratade enormt mycket, höll ihop, stötte och blötte frågor, vilket gjorde att du fick alltid en massa olika perspektiv. Det finns en massa sådana här case där man bara kan, där vi börjar kanske långt till vänster och så diskuterar man, så att vi landar till höger istället. Och jag tyckte bara att det var en härlig grupp av människor som hade stor respekt för varandra.
Kan man applicera någonting, ja, om man säger att Hammarby hade en stor potential och även om man inte alls har samma traditioner och triumfer som IFK Göteborg, men finns det några likheter i de här två storheterna när du nu går in i Blåvitt?
Det finns väldigt mycket likheter. Det finns väldigt mycket likheter och det ska bli enormt kul att se, du vet. På vilket sätt kan jag använda erfarenheter från Hammarby i IFK Göteborg? Men jag tror också liksom att IFK Göteborg är också en annan klubb så att säga, och man behöver liksom på något sätt utgå från deras problematik också, så att alltså det är ju enormt viktigt. Jag kan inte bara hela tiden bara titta tillbaka liksom.
För om man pratar om när Jesper Jansson, som ju var den som pratade mycket utåt i Hammarby, så pratar han, vi måste skapa en vinnarkultur i Hammarby, det fanns liksom inte riktigt en vinnarkultur. Pratar man Malmö FF så lyfts ofta vinnarkulturen, trots att de ju verkligen inte alltid vunnit. Vad är det som har gjort att vinnarkulturen har försvunnit i IFK Göteborg? Jag menar, ett SM-guld på 2000-talet och hela det framgångsrika 90-talet.
Alltså, en av de bästa grejerna vi gjorde i Hammarby var att vi hade en sån här identitetskonferens där vi satt i 3 dagar och bara diskuterade, vilka är vi, var är vi på väg, vad ska vi göra? Och vi hade en sån diskussion här i Göteborg för några veckor sedan. Satt ner och hade liknande diskussioner. Och en av de grejerna som kom fram där, som jag tycker är enormt intressant. Jag har hela tiden tittat på, du vet, när jag tänker på IFK Göteborg, jag hade växt upp med den här klubben, så tänker jag på det som en enormt framgångsrik lagmaskin. Västkusten, Göteborg, man hänger ihop, det är liksom den här typen av grejer. Men när jag tittar tillbaka i historiken så ser jag ett gäng individuella kvaliteter, alltså spelare med enorma individuella kvaliteter. Med Tobias Nilsson, Stefan Rehn, Jesper Blomqvist, alltså den här typen av spel, de har alltid funnits där, ändå har man sett på Göteborg som ett kollektiv. Jag skulle vilja hitta tillbaka till det här med där man har ett det var ett kollektiv, men vilka individuellt skickliga spelare man hade, och kan vi få fram den här typen av bygge kring framtids IFK Göteborg, det tror jag kommer vara värt mycket för det som du pratar om.
Utifrån sett har man ju, åtminstone jag, och jag vet att en del andra, upplevt IFK Göteborg som lite gammalmodigt, att man vill tillbaka till så som det var, och fotbollen samtidigt gått framåt, allt med data och så. Vad är din bild efter några veckor?
Alltså, jag hade ju samma bild med när jag träffade Jeppe Jansson första dagen. Alltså, herregud, hur ska han klara av det här? Han är ju lite äldre än mig, du vet, och så. Men den nyfikenheten han satt för nya saker, den är enorm alltså. Och jag upplever att Håkan, som har liksom jobbat dygnet runt de senaste åren för att få den här klubben på fötterna, har samma nyfikenhet och samma intresse för framtiden. Däremot så får man inte glömma bort historien. Så vi måste på något sätt balansera det här. Precis som jag sa, vilka grejer kan vi hitta i historien som vi kanske inte har tänkt på, som vi kan använda framöver?
Om man ser i Göteborgs ordförande Rickard Berkling har ju gett lite rubriker, bland annat har han pratat om att vi ska gå om Malmö FF för det är snabbt. Hur gör man det?
Ja, alltså det är ju inte, jag har inte tänkt på det överhuvudtaget om jag ska vara ärlig. Utan vi befinner oss i en situation nu där vi är liksom i botten och det, av tabellen, och det måste vi lösa.
Var det fel fokus från ordförande?
Det är ju väldigt svårt för mig att recensera ett sånt uttalande, måste jag säga.
Jo, men hur, du vet ju att det finns där, och på något så måste du ju tackla det.
Jo, visst, men jag måste väl också på något sätt utgå ifrån den bilden som han hade där när han satt där. Jag vet inte vad han satt på för information då, så att jag får väl gräva vidare det där helt enkelt.
Vad skulle du klassa som Blåvitts viktigaste problem?
Nej, precis som jag sa här, alltså att när man ska lyfta fram individuella kvaliteter, då krävs det ju liksom att, alltså så här, vilken typ av kvaliteter krävs hos de här individuella spelarna för att de ska accepteras? Så jag tror att, av gruppen då, jag tror att i IFK Göteborg så är det enormt viktigt att du, det finns fina värderingar som handlar om att du ska göra ditt bästa, du måste komma i tid i träningen, och så länge du gör ditt bästa på planen, då kommer du att accepteras. Så när vi plockar in den här typen av individuella spelare, så är det viktigt att de har de kvaliteterna. Så den grejen tror jag kommer bli en liten utmaning liksom, att ja, när vi ska få in individuella spelare så måste man liksom ha den här grunden. Det är inte alltid att individuellt skickliga spelare har den här typen av kvaliteter.
Alltså som att komma i tid? Och så.
Nej, förlåt. Komma i tid är inte den grejen. Då. Men att göra sitt bästa på träningen. Ja. Att bidra 100% på träningen. Att du vet, tappar du bollen, att ta tillbaka den direkt. Det är inte alltid att individuellt skickliga spelare har det. Så den grejen måste vi hitta på de här spelarna när vi söker efter dem.
Jag hittade en äldre intervju med dig i Hammarby där du pratade liksom om att i en mer klubbstyrd sportlig verksamhet där faktorer som spelfilosofi och truppsammansättning fastställs av klubben snarare än den person som tillfället är tränare laget. Och det är ju en trend vi på något sätt sett i svensk fotboll, att makten har flyttat från liksom tränaren till den sportliga. Hur blir det i IFK Göteborg? Är det så att den som coachar laget, ja, ni kan bytas ut. Det är vi som sätter filosofin, jag och Håkan och vi som är i det sportsliga rådet.
Nej, alltså det skulle ju vara naivt att tro att man skulle få hit några tränare överhuvudtaget som vill jobba på det sättet. Utan vi kommer se till att de tränare som arbetar för IFK Göteborg ska vara delaktiga i alla processer, oavsett om det gäller rekrytering eller att utveckla spelet. Däremot så tror jag att det är viktigt att en klubb som IFK Göteborg har en ståndpunkt i alla frågor gällande hur vi ska spela, hur vi ska träna, hur ska vi utvärdera fysen. Alltså så här, den här typen av grejer är enormt viktigt att klubben har en ställning i.
Hur blir det med 4-4-2? Blir det en tillbakagång? Om vi säger att Poja Asbaghi var en period som kanske var en parentes då. Blir det tillbaka till rötterna nu? Hårt jobb, 4-4-2?
Alltså jag tror att vi står inför en jäkla spännande framtid, alltså, om jag ska vara ärlig. Det är lite roliga grejer på gång, och så får vi se. Liksom.
Och vad är de roliga grejerna?
Nej, men jag bara vet att du vet hur du kan få en sån här känsla liksom, när du känner att den här grejen är kul. Så får vi se om det blir så. Ja, men jag bara får den här positiva känslan av att vi har någonting härligt på gång. Men återigen, det är ju så här att vi har ju äntligen fått lite tydlighet i våran spel, och det börjar liksom plockas lite poäng, och så vi kan ju inte ta för stort avsteg i det liksom. Det är ju enormt viktigt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Och Göteborg väljer att avsluta Mikael Stares uppdrag som chefstränare. Det meddelar klubben i ett pressmeddelande på onsdag. Beslutet ska fattas i samsyn mellan klubbledning och styrelse. Vi ser att detta är den bästa lösningen för IFK Göteborg, säger klubbdirektör Håkan Mild i pressmeddelandet. Där det också står att den främsta anledningen till beslutet är att klubben inte har fått den utveckling de önskar.
Hur blir det med tränare? Jag läste i Aftonbladet, där sa du att vi är långt fram i processen, vi är rätt nära, och figurerar ju namn Stefan Billborn, Henning Berg, så är nu i Aftonbladet, en hel rad, Fredriksen från Danmark. Var befinner ni er?
Nej, som sagt, alltså, det är ju, vi har kommit långt i processen, så får vi se liksom när vi tar beslut kring det här. Men att vi har kommit långt i processen, det stämmer ju helt klart.
Vad talar för att William Lundin och Alexander Tengryd leder klubben hela säsongen?
Alltså, de är ju kandidater precis som andra i den här processen. Och om jag ska vara ärlig, så har jag blivit överraskad över hur... Alltså, det här är ju, du vet, det är ju unga... Alltså, nu börjar Alex bli lite äldre. Nu han kommer skratta när han hör mig säga det här. Men William är ju 32 år gammal. De har ju en enorm kompetens och passion för det här. Överraskat positivt av de där två.
Vad vill du som teknisk direktör ha i en tränare eller tränarteam i IFK Göteborg?
Det viktigaste, tror jag, det är ju precis som jag beskrev tidigare om Häcken. Det är att när du sätter ihop ett tränarteam, att vi tittar på de spetskvaliteter som respektive individ har, och att man får möjligheten till att utöva det maximalt. Så när vi sätter ihop teamet, se till att sätta ihop teamet på ett så sätt så att alla får möjligheten till att utöva sin spets.
Hur ska man resonera kring att hämta någon utomlands jämfört med att man tar någon som mer är från Sverige och kanske har en större kännedom kring IFK Göteborg?
Jag tror snarare att man ska titta på vilka typer av kvaliteter som vi är ute efter och fundera mer över det istället för vilken nationalitet man ska ha på tränaren.
Du har ju själv nämnt Stefan Billborn, det är ju svårt, och han var nere på gamla Ullevi med Jocke Björklund, som ju har ett förflutet i Blåvitt. Vad talar för att de leder Blåvitt?
Ja, ganska lite, om jag ska vara ärlig.
De var inte där av den anledningen?
Nej, och sen är det ju så liksom att som jag sa till dig, så träffade jag ju Stefan liksom 2002, och sen dess så har vi ju i princip haft daglig kontakt sen dess. Och sen är det perioder där man hörs mer eller mindre. Men så att jag pratar med honom är ju liksom ingenting som man ska sätta ihop med ett sammanhang överhuvudtaget, att han är aktuell som tränare för IFK Göteborg.
Just att man pratar om, för när man läser lite intervju med det, hög kravställan. Det låter ju lite som en klyscha. Hur genomför man det i verkligheten, att man har verkligen hög kravställan?
Allting handlar ju egentligen om att du sätter tydliga roller för ledare och spelare, och att du får en kravspess. Ja, det låter ju liksom också klyschigt, hör jag ju när jag säger det. Men att du liksom vet vad varje position på planen ska utföra, och att varje spelare vet hur vi som organisation ska utvärdera deras prestation. När man vet vad man ska göra och hur man ska bli utvärderad, då kan varje spelare enkelt sätta höga krav på sig själv, och även tränarna kan sätta krav på spelarna ganska lätt.
Hur mycket data vill du ha involverad i, i hur ni utvärderar både träning och match?
Ja, men så mycket data som det går att använda och som är relevant att använda. Men jag har liksom landat i liksom den här tanken att vi behöver på något sätt kombinera med en subjektiv utvärdering av saker och ting också. För att jag brukar ofta ta det här exemplet om Malcolm Gladwell som då hade gjort en, han hade någon matematiker på som besöker sin podd, och sen så pratar de om då när i matchen är det bäst att ta ut målvakten i ishockey. Så hade de räknat på det. Och så kom matematikern tillbaka och så svarar han, det är bäst att inte spela med någon målvakt överhuvudtaget. Och då är det ju så att när man då kommer ut på ett fullsatt Madison Square Garden och ställer upp utan målvakt, så kommer det vara 20 000 i publiken där som undrar vad fan är det som händer. Så vi kan liksom inte glömma bort den här subjektiva bilden och känslan som finns i fotbollen. Så den kommer jag se till att behålla. Men jag vill använda data som ett verktyg att utvärdera prestation, helt klart.
Så vi kommer inte få se Blåvitt flytta upp målvakten ännu mer fastän man räknar fram det. Du har ju Stig Torbjörnsen som scout. Han är ju rätt skeptisk till data. Hur ska ni hantera det?
Nej, på det sättet som jag precis har sagt här, att dels så kommer vi att använda subjektiv bedömning liksom av saker.
Stig det har
heller. Nej, men exakt, men också han rör sig på marknader där det inte alltid finns någon data heller. Men sen tror jag väldigt mycket på det här nej, men om du tittar på Stig, han har en enorm spets i att hitta talanger liksom, och jag tror inte att det finns någon som har varit fler gånger än honom i Västafrika, liksom i, jag ska säga Europa, det är enormt mycket han har varit där nere. Då tycker jag att vi ska utnyttja den spetsen hos honom. Och så finns det andra saker hos honom man kan ifrågasätta då, som den här grejen kanske. Men jag väljer att fokusera på det som han är bra på. Och där är han unik, ska jag säga.
Blåvitts track record när det gäller transfers har inte varit topp på senare år. Hur ska du förbättra det?
Ja, alltså vi får väl... Jag tror ju så här, som sagt. Om beställningen är tydlig, så att vi först har gjort en utvärdering. Dels att vi vet hur vi ska spela, vilka vi är, var vi är på väg någonstans, vad som krävs av respektive position. Vilken typ av KPI vi skulle använda då för respektive position, så att säga. Så att beställningen...
KPI?
Ja.
Vad kan du förklara det för de som lyssnar?
Ja, nej men alltså nyckeltal. Alltså det är ju ett sätt att utvärdera en verksamhet. Eller, så till exempel, ska en ytter vara snabb? Ska den vara en mot en duktig framåt? Ska den vara bra på huvudet? Alltså vilken typ av kopior ska vi ha för? Där kan du göra, på laget kan du jobba med kopior också såklart. Alltså om man ska utvärdera spelsätt till exempel. Men om beställningen är tydlig så tror jag att det blir enklare för våra scouter att plocka fram rätt typ av spelare. Och det kommer vi jobba ganska hårt med.
Hur lång tid kommer det ta till er att göra det här jobbet för att sätta en mall med tydliga då, nyckelpunkter som man kan börja jobba efter?
Ja, bra fråga. Alltså, det är ju... Jag kan inte svara om vi kommer bli klara ens under det här året med de här grejerna, för att det är ett stort, stort arbete. Jag kommer ju se till att driva det så fort det går, men det är också viktigt att det blir kvalitet i grejerna vi tar fram. Liksom.
Hur balanserar man det med att å ena sidan så spelar man matcher och man ska helst hänga kvar och kanske klättra i tabellen och dra åskådare till Gamla Ullevi, samtidigt som man jobbar med någonting som ju ska ge den här känslan som du vill få fram. Hur balanserar du det?
Jag tror att man behöver hela tiden ha två tankar i huvudet samtidigt. Och liksom den här frågan om utveckling mot resultat. Alltså om man tror att det är motsättningar till varandra, då tror jag att man tänker fel. Alltså utveckling borde ju leda till resultat. Och kan vi då jobba långsiktigt och utvecklas, så borde det leda till, alltså rent logiskt sett, att vi blir bättre. Så får man försöka hantera på kort sikt de grejer som uppstår, men fasen, vi måste försöka att hela tiden sakta men säkert röra oss till att bli bättre.
Hur kommer ni jobba transfermässigt i sommar?
Ja, det är vi inte klara med ännu faktiskt. Om jag ska ge ett helt ärligt svar.
Vad tror du? Känslan är ju att ni kanske ändå behöver förstärka.
Ja, alltså att vi ska förstärka, det är väl klart att vi kommer ta in spelare. Men jag vet inte exakt på vilket sätt vi ska göra det. Jag kommer... röra mig tillbaka till Göteborg imorgon. Så ska vi sätta oss att vi har ett möte faktiskt hela eftermiddagen imorgon där vi ska diskutera exakt den frågan. Så får vi se.
Ja, okej. Hur är det att komma in så här i en klubb? För det är ju härligt att jobba på lång sikt, men just att det ändå är det kortsiktiga, det är ändå resultatet kan ju styra att det kommer reaktioner från supportrar och liknande. Det kan ju bli lite motvind.
Ja, men jag gick ändå ett år här och funderade över livet och längtade tillbaka till elitfotbollen. Och så sa jag till dig också att om jag har en stabilitet i mitt personliga liv där det, är liksom, där det känns tryggt, då är det okej att det är lite upp och ner. Och sen är det ju så att vi är flera i organisationen som ska göra det här tillsammans. Och så länge vi jobbar ihop och bygger saker och ting tillsammans så får vi dela den här bördan. Men glöm inte bort att det är jäkla kul att vara med om det där också. Det finns ju uppsidor också, eller hur? Det är inte alltid så att du förlorar, du kan ju vinna också.
Absolut. Och man får väl ändå säga att i Hammarby var du ju mer av en doldis. Där var du ju med Jesper Jansson och som kanske tog rubrikerna både när det gick bra och när det gick dåligt. Här får du ju en mer framskjuten position. Hur ser du på det?
Nej, alltså jag ser på det på så sätt att jag tänkte hela tiden i Hammarby att jag tänkte så här att om vi ska bygga det här långsiktigt så behöver vi ha personer som inte är utsatta för daglig kritik liksom, som kan sitta och fundera själva på något sätt sådär. Så att jag ville inte använda min position där till att bli synlig eller någonting. Jag drog mig tillbaka från Twitter till exempel och höll mig borta från sociala medier för att kunna få jobba i fred. Och från mitt perspektiv så var det väldigt bra. Alltså jag tyckte väldigt mycket om det. För att då kunde jag
liksom... Hur blir det nu när du är framskjuten?
Ja, nej, alltså, jag kommer ju inte vara på sociala medier ändå. Nu har ju Twitter blivit en plattform som inte är lika rolig heller. Jag ser fram emot det. Jag tycker det ska bli roligt.
IFK Göteborg har ju emellanåt, förutom lite gammalmodig, så har man ju också fått lite kritik för att man kanske inte fått egentligen det du pratar om med Stockholmsklubbarna på din tid, att man inte tog spelare i närområdet. IFK Göteborg har varit dåliga i områden, ofta kanske med utanförskap och liknande, att man inte varit tillräckligt skickliga på att suga upp talanger därifrån. Hur ska ni bli bättre på det, om ni ska bli det?
Ja, och det är så här också, om man då tittar på avgränsningar av min roll, så akademin är ju liksom helt utanför mitt ansvarsområde.
I akademin kanske inte då, Änglagården ska inte du vara involverad i, men man har ju ändå fått kritik att man har haft svårt att härbärgera en del spelare. Kanske lite det du pratade om, att man spetsspelare som kanske inte alltid på träning jobbar hårdast för att hämta hem bollen när de har förlorat den och liknande. Hur ska Blåvitt bli bättre på det?
Ja, men exakt, om du tar bara, jag vill bara på något sätt zooma ut lite och bara jämföra fotbollen i Stockholm med Göteborg. Alltså, eftersom det är Stockholmsfotbollen som jag känner bäst. Och i Stockholm så har man ju då ett gäng föreningar som kanske jobbar med lite tidig selektering och sen så har man bättre verksamhet från yngre åldrar. Och det gäller inte bara de klubbar som är BP och AIK, eller inte AIK längre, men BP och Hammarby och Djurgården, utan även andra sådana här klubbar, Stockshund, Sollentuna, Lidingö. Alltså den här typen av klubbar börjar få ganska bra verksamhet när man är liten. Men i Göteborg som stad nu så har man någon typ av tyst överenskommelse, eller det är inte tyst, det är en överenskommelse där man ska stanna kvar ute i småföreningarna så länge som möjligt. Och IFK Göteborg då som storförening får inte, ska lämna de här spelarna i fred oavsett var de är någonstans. Så det är en stor skillnad mellan städerna på det sättet.
Hur påverkar det Blåvitt?
Alltså... Jag kan inte svara på det mer än att jag kan konstatera att det ser ut på det sättet. Och sen så tänker jag mig att jag börjar med att konstatera det och sen så får vi se vad det leder till helt enkelt.
I svensk klubbfotboll så tittar man ju nu mycket på Danmark och Norge som ju har större framgångar. Inte minst sportsligt, där ju bägge ligger rätt långt före i UEFA:s ranking, men även försäljningsmässigt är man ju skickligare i Danmark och så. Nu är det ju olika regler som gäller framförallt Danmark och Sverige eftersom man i Danmark kan ta in riskkapital och så. Men vad kan vi lära oss från dansk klubbfotboll?
En grej som jag tycker man kan lära sig, det är att våga gå sin egen väg. Och att lite strunta i vad andra gör. Och att trender och så, det behöver man inte plocka upp från Sverige, utan det finns en hel värld där det spelas fotboll i. Så man kan titta på andra ställen. Och jag tycker också om den här tanken om att man bestämmer sig för någonting och så kör man helt enkelt. Det tycker jag är Danmark och det tycker jag är deras kultur också.
Men skulle IFK Göteborg kunna kopiera till exempel Nordsjälland som har en väldigt ung trupp, eller det här samarbetet med Right to Dream, eller skulle Blåvitt kunna ta en sån helt annan riktning?
Blåvitt skulle ju kunna ta vilken riktning som helst. Alltså där, alltså bara det är någonting som är som vi tycker är förankrad i det som vi står för i grund och botten. Så att vi liksom enkelt kan, det måste synka, folk måste förstå. Men just den här tanken om att göra sin egen grej och göra det fullt ut, det tycker jag väldigt mycket om, och det finns i Danmark.
Finns det några konkreta saker i dansk eller norsk fotboll som du, mer än att bara gå sin egen väg, mer konkret?
Jag tycker att det är konkret. De exempel du tar upp liksom är ju klubbar som har analyserat omvärlden. Man har tittat på hur fotbollen spelas, vilka fördelar och nackdelar har man där man befinner sig. Och sen så har man tagit ett beslut utifrån en stor analys liksom på det sättet, och så kör man sin grej. Så att jag tycker det är ganska konkret. Och det skulle vi kunna göra också.
Hur viktigt är det för IFK Göteborg att ha spelare som ändå har någon slags förankring? Att man tar hem en Marcus Berg eller man tar hem en Pontus Dahlberg som kommit fram i Blåvitt en gång i tiden, även om de inte har Blåvitt som originalmoderklubb. Jag menar Berg från Värmland. Men hur viktig är den faktorn?
Alltså det är ju viktigt för oss som förening att hålla kontakten med de spelare som har passerat i revy här. Och det tänker jag att det är en fråga som kommer ligga på mitt bord, att se till att prata med spelare som finns ute i Europa eller på andra platser som har någon typ av anknytning till Blåvitt, och så får vi se vad vi kan göra med den, men primärt att se till att hålla kontakten.
Vilket tryck finns på dig att göra ett positivt transfernetto, att helt enkelt ta hem mer pengar på och bli bättre på försäljningar?
Nej, jag upplever inte att det är ett stort tryck på mig på just den frågan.
Vad är målet? Är det fler SM-guld? Vad är liksom det viktigaste för Blåvitt när de, eller Håkan Mild som då är högste tjänsteman, när han sitter med dig? Vad trycker han på mest att du ska göra?
Alltså, Håkan har ju en enormt hög kravställning på sin omgivning, men han har framförallt en hög kravställning på sig själv. Alltså, det här är en människa som går igång på lidande nästan. Han vill ju plåga sig själv nästan till att uppnå höga resultat. Han har ju en enormt hög kravställning på den här föreningen. Om vi bara kan uppnå liksom eller komma hyfsat nära det som han säger, då kan det bli riktigt bra. Men jag tänker så här, som jag sa i början, kan vi få den här klubben att börja snurra i rätt riktning och det börjar gå rakt uppåt, då finns det ingen broms. Och det är just den, jag vill vara med om det snurret. Jag vill att det ska börja snurra i rätt riktning.
Hur lång tid tar det innan det börjar snurra?
Nej, det måste nog bara, det skulle ju vara kul om det börjar snurra snart alltså. Man vill känna att det liksom, och jag tycker ändå att om du tittar resultatmässigt och du kan se en liten tendens till att vi börjar plocka lite poäng, och du börjar titta en liten tendens till att vi hittar en trygghet i vårt spel och det, så att det börjar bli, du vet att, men sen är jag ju också extremt positiv, så att jag kan ofta se en liten, du vet, kurva som pekar uppåt någonstans liksom, och gå igång på det.
Även om resultaten går lite bättre, så kan du ju tillräckligt mycket om Blåvitt för att inse att 0-0 borta mot BP är ju inget man säger, eller 6-0 mot Degerfors, visst stark, men det är mycket kryss. Det är ändå långt från din bild av Blåvitt, det är Blåvitt du växte upp med.
Så är det ju. Men Blåvitt också då, om vi ska titta på identitet, handlar ju mycket om att, som jag sa, så länge som publiken kan se att vi gör vårt bästa, så länge publiken kan se att de 11 spelare som är på plan plus inbytare som spelar de här 90 minuterna, eller när Blåvitt spelar så kan det ju falsen spelas matcher 120 minuter. Det är ju overkligt långa matcher alltså. Men Jag tänker på matchen mot Hammarby här där det var liksom, den tog aldrig slut.
Nej, precis.
Ja, men så länge publiken kan se att vi gör vårt bästa så tror jag ändå att det finns en stor acceptans, eller jag känner att det finns en stor acceptans för det här. Sen måste det börja leda till vinster. Och det känner ju gruppen också. Alltså det måste ju börja leda till vinster.
Stort tack! Och den är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord eller Twitter. Och då är det också Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.